Ja, då var vi här igen då, Erik, med podcasten Lev ditt drömliv. Och jag älskar att göra de här podcasten. Det är så fantastiskt kul. Och idag har vi en spännande gäst, men jag tänker inte att vi ska gå in på honom direkt här nu, utan hur mår Erik idag? Primal
Det är
Swede.
Bra. Det är bra. The primal Swede, va? Ja, det är bra grejer. Jag har ju det blivit så i min liksom organiska tillväxt på sociala medier, att jag bara skapar nya konton sådär. Men nu känns det som att jag ändå hittat någonting. Man kan hitta mig på toastrongarms.se på Instagram, och det är skitbra. Och det är mycket på engelska där då, men det är mer fokus på oss i Sverige liksom. Lite kurser och såna här grejer, det är ju göttarna. Men sen har jag ju börjat odla när The Primal Swede, va, som är en annan grej. Och det är egentligen ett YouTube-fokus, men så har jag skapat ett Insta-konto på det också då. Men där handlar det mer om att hitta den här brutalismen som du snackade om, Andreas. Och den här urkraften och pusha pannbenet och så. Så det är skitbra. Och jag har ju skaffat en ny bil här nu, va. Vi får se, kanske blir någon spons på den bilen framöver. Något med bilmärken, jag vet. Men jag var i alla fall ute här i området, inte så långt bort, en mil bort. Jag brukar cykla dit. Men nu kunde jag bara ta bilen och glassa iväg. Och så sprang jag en mil runt den här sjön, tog ett kallbad efteråt och bara njöt av den här utsikten och spelade in lite schyssta filmer också. Så de kommer dyka upp på Instagram. Alltså det är bra. Det är bra med mig. Hur är det med dig?
Ja, det är fantastiskt fint. Det har varit en fantastisk dag. Det är en fredag och det är underbart att vi spelar in podden ännu en gång. Och jag vill faktiskt passa på att tacka alla fantastiska lyssnare vi har som lyssnar på våran podd. För den ökar stadigt och vi får mycket feedback på den. Och det känns väldigt, väldigt kul att så många människor har hittat till podden och uppskattat den och faktiskt gjort förändringar i sina liv. För det är egentligen det den här podden är till för att människor ska kunna inspireras, motiveras och sen...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ta de där viktiga stegen vi alltid pratar om. Våga testa nya grejer. Våga bryta mark.
Jag tänker att vi passar på att nämna det också. Man kan ju vara Patreon-sponsor. Och det finns ju massa schyssta, sköna fördelar med det då. En är att man slipper ju all sån här ads och lite reklam som vi har på de här avsnitten. Så man blir av med dem. Dessutom släpper ju de här avsnitten lite tidigare. Så de släpps i 08.00 på fredag. Så 3 dagar innan söndag då. Eller blir 2 dagar. Så innan. Och sen har vi bonusavsnitt. Där är ju massa göttigt. Och där försöker vi med våra gäster ha så här konkreta, typ nästan bullet points. Typ. Vad kan man göra i den här situationen? Bam, bam, bam. Och så finns det flera olika nivåer här. Så, där. Så det är ett schysst community som vi bygger. Och det kommer ju sponsorer. Så det är jättekul.
Mm. Och då får man ju också tipsen från... specifika tips ifrån de gästerna vi har, förutom de här bonusavsnitten också. Men vi ska inte babbla så mycket mer om det, utan vi ska ju gå rätt in och hälsa den här fantastiska, unika, magnifika gästen välkommen ännu en gång till podcasten. Varmt välkommen, Carl, till Lev ditt drömliv.
Ja, men tack så jättemycket, och vad kul att få vara tillbaka. Fantastiskt roligt.
Vad härligt. Och vad har hänt sedan senast då?
Ja, det har ju gått, vad sa vi, 2 år lite drygt, så det har hänt ganska mycket, både privat och affärsmässigt. Men det som hade hänt då när vi talades vid var ju att Amazon precis hade lanserat i Sverige och det var ju massa ramaskri över deras översättningar och det ena med det tredje. Och nu är ju Amazon lite mer mogen på den här marknaden. Det som har hänt i övrigt är ju såklart att vi har utbildat en massa duktiga människor. Ni talar om det här att våga ta steget. Vi har haft flera duktiga studenter som har gått på Amazon-utbildning som faktiskt har tagit steget att bli entreprenörer, att börja sälja sina egna produkter på Amazon, och några har sagt upp sig från sina jobb och sådär. Och det är jätteroligt, och det kan jag tänka mig ni också som coachar människor, och se hur folk liksom tar det här steget och vågar göra någonting och göra någonting för sig själv. Det har hänt ganska mycket, vilket är roligt. Mitt bolag har växt, Rancone Amazon, hur vi hjälper företag där då att lyckas på Amazon. Och det har ju också varit en intressant resa, för vi är 20 personer och vi sitter väl i tre världsdelar är det väl, och i 9-10 länder. Och det har också varit en häftig resa då att få försöka bygga kulturen i företaget, även om det är liksom alltid från 17 timmar mellan de värsta då i time zones och sådär. Alltså det har hänt väldigt mycket, men det är roligt.
Vad kul! Och privat, vad är en privat då?
Privat så har jag, det har hänt mycket, både kul och tråkigt. Jag har gift mig, vilket var fantastiskt roligt.
Grattis!
Tack så jättemycket, och det var ett otroligt fantastiskt bröllop, så det var jättekul. Smekmånaden var fantastisk. Vi har fått en liten bebis.
Grattis!
Ja, tack! Ja. Så en liten Evita, så nu har jag två flickor då. Och så det är väl på det positiva. På det tråkiga då var ju att mamma gick bort väldigt hastigt. Och det var ju också tufft, för det var lite som ni vet den här ketchup-effekten. Att antingen så hände allt bra samtidigt, eller så hände allt dåligt samtidigt. Så just då så var det ju flera jobbiga saker som hände samtidigt. Och så var mammas bortgång som grädde på moset. Och då var det tufft liksom. Då var det nästan så här att man ville inte gå upp i sängen. Men man måste ju liksom, man måste ju kämpa på. Så det var jobbigt. Så att det har varit, ja, den här perioden sedan vi talades vid senast har varit en riktig berg- och dalbana, både emotionellt och ja, på alla sätt egentligen. Men det är ju ändå någonstans så försöker jag ju liksom alltid. Man måste ju framåt liksom. Man måste utvecklas och man måste liksom lära sig av situationerna och ja, kämpa på liksom.
Jag tänkte, jag kan ju nämna bara för kännedom så här. Så det är ju avsnitt 51 för lyssnarna här då. Så vill man känna så här, ja men Carl Helgesson, vem är det? Och jag vill ha lite bakgrund. Så det är avsnitt 51 från 2021, 17 januari. Så det är ett tag sedan, alltså det är två säsonger sedan. Så lyssna på det, så kan man lyssna på det här, eller tvärtom, så typ.
Precis. Ja, och jag tänker, vad är det du brinner för i e-handel då, Carl?
Ja, alltså det kan jag säga väldigt enkelt, och det är ju framförallt, det är ju att hjälpa människor eller hjälpa företag att lyckas på Amazon. Det är ju liksom min passion, det är det jag tycker är fantastiskt roligt. Och i början så var det ju såklart att hjälpa mina egna, jag startade egna varumärken och sålde på Amazon, det var ju det som var grejen. Men någonstans under den här resan så lär man sig, eller i alla fall jag tyckte att någonstans blev det nästan roligare att se när jag kunde hjälpa till och se att men det företaget gick bättre på Amazon, eller den personen lyckades på Amazon. Och det var ju det som gjorde att jag gick från att ha mina egna varumärken på Amazon till att ta det till nästa steg, vilket är då att utbilda människor att lyckas på Amazon, men också det här med konsultdelen och att vi hjälper företag att lyckas på Amazon. Och det är det jag brinner för. Och det kan jag tänka mig, ni som jobbar med coachning på olika sätt, just det här när man ser då att den här individen eller det här företaget, att den inputen jag gav eller vi gav gjorde att de tog de här stegen och att de växte och nådde sina mål. Det är liksom en så otroligt större tillfredsställelse tycker jag än om jag själv skulle sälja 100 mer produkter en dag. Liksom. Det är en helt annan tillfredsställelse som jag tycker är fantastiskt rolig då.
Det är ju många som är i startgrupperna och vill börja med e-handel. Det är ju dropshipping och det är allt möjligt där. Hur ser du på dropshipping och sånt då?
Ja, så här. Jag är ju specialist på Amazon, generalist på e-handel. Så jag skulle säga att alltså, e-handel överhuvudtaget är ju en jättemöjlighet för alla som vill liksom jobba för sig själv och starta sitt eget och så där, och förverkliga sina drömmar. Det jag gillar med Amazon om man jämför med dropshipping, det är ju att När du all annan e-handel så måste du driva trafiken till din sida där du säljer dina produkter. Ja. Det fina med Amazon är att de har ju redan trafiken. Det är liksom, alltså av varje dollar som spenderas i USA så kommer 50%, 49 cent kommer från Amazon. Och det är ungefär 40% av all e-handel i Tyskland och någonstans 30-40% av all e-handel i UK. Så att på det sättet så tycker jag Amazon är ett bättre alternativ, för där kan du ju lätta, trafiken finns ju där. Nu ska du få din produkt att synas för den här trafiken, det är ju det som är din utmaning. Men det är ju såklart enklare på det sättet att ja, du har trafiken samlad på ett ställe. Nu ska du liksom ta din del av den trafiken.
Hur har Amazon, för när vi snackade senast så var det ju precis i startgrupperna. Det var ju typ oktober det lanserades. Vi hade lite försnack här också. Och det var ju sådär, jag kommer också ihåg det. Det var ju sådär översättningar från engelska till svenska och sådär. Det var lite knas där. Och sen när jag för mig pratade om det också. Men e-handel som sådant är ju ganska etablerat, eller väldigt etablerat i Sverige, kanske Skandinavien. Så det finns ju en, kanske, om jag kommer ihåg rätt, en starkare konkurrens mellan Amazon och alla andra ställen. Men det är ju bara att gå och bara handla sådär, va? Hur har Amazon utvecklat sig? Har det blivit starkare sådär, eller är det fortfarande bara en bland många? Eller ja, vad händer med, hur har det sett ut den här resan?
Ja, men det är en jättebra fråga, och du har helt rätt i det du säger, att när Amazon har lanserat i andra länder, till exempel Amazon Tyskland, Spanien, UK och så vidare, så har ju inte konkurrensen varit på liksom samma nivå som den har varit i Sverige. Amazon har ju alltid varit väldigt unika med snabba leveranser, kostnadsfria leveranser och så vidare. Det har ju funnits i Sverige ganska länge. Med det sagt så har Amazon gått bättre och bättre, går mycket bättre. Och tittar man då från lanseringen, tittar vi de sista 12 månader, 6 månader i alla fall, om man jämför unika besök, inte unika besök utan besökare ska jag säga, besök på Amazon, så har Amazon idag någonstans mellan 12 till 17 miljoner besök i månaden. Det är det ena, så att man har konstant fått trafiken att växa även i Sverige, alltså besök. I Sverige, sen då, om man tittar på Postnords e-barometern, så är det ganska spännande att se vad är favoritföretaget att handla någonstans online. Och då kan man följa Amazon som inte ens var med på listan i början, och sen var man någonstans nummer 17 och sen var man nummer 9. Nu är man alltså tredje, topp 3. Så att det går bättre och bättre. Amazon Sverige själva är väldigt nöjda, för man har faktiskt slått många av de mål som man har satt upp då. Så att ja, Amazon kommer bli, precis som jag sa i förra avsnittet, man kommer ta en stor del av den svenska e-handeln också. Däremot tror jag inte man kommer komma upp i de här nivåerna med 40-50% av all e-handel. Men däremot kan jag tänka mig runt en 25% är nog inte omöjligt på sikt.
Mm. Vet jag, jag fick ett paket från Amazon igår. Det är intressant då, för jag köpte något så här, typ när vi spelade in förra avsnitt 51, det handlade om någonting, vad tog det var. Det var i början, och så beställde jag någonting och det kom aldrig fram, hände ingenting, och till slut någon gång, jo, så kom det fram, det var en lampa jag hade köpt, en sån här som man kan dimma lite starkare och sådär, ja. Som jag tänkte, jag ska ha det på kontoret liksom, och jag bara, Amazon, funkar ju fan inte. Och så nu beställde jag, jag beställde facklor, för jag tänkte jag ska ha det när jag kallbar ute vid havet, så ska jag göra grejer och det, så man ska ha en fackla med sig, så man tänder eld så här, så ska man gå ut i havet med facklan, va. Och så googlade jag. Och så hittade jag ingenstans. Men jag hittade på Amazon. Och så var det någon ställe i Tyskland. Sagt, ja, men vi får se om det här går då. Bam, bam, bam. Jag fick det idag. Jag beställde det för 2 dagar sedan. Det gick skitfort.
Ja. Nej, och det är ju faktiskt en fördel. I och med att vi har fått Amazon Sverige. Och att Amazon Sverige har integrerat med det som heter Pan-European FBA. Som är Amazons logistikprogram. Mm. Så innebär det att vi får ju också. Samtidigt som det är lättare för dig som vill sälja produkter på Amazon, att du kan skeppa dina produkter till Amazons lager i Eskilstuna och fullfylla i hela Europa, så sälja på alla Amazons marknadsplatser i Europa. Så det är väldigt enkelt och kostnadseffektivt. Men det gör ju för dig som kund såklart att när du handlar från Amazon Tyskland, då får du ju produkten nästan lika snabbt som du handlade på Amazon Sverige. Så det är himla häftigt.
Jag tänker ju med produktutveckling och så. Det är en tanke som kommer till mig. Många kanske är i det stadiet med en produktutveckling. Och jag vet att du nämnde någonting i avsnitt 51, hur du har hjälpt folk att få upp produkter och produktutveckling. Hur ser du på det? Hur ska man starta när det gäller produktutvecklingen?
Det tycker jag är jättekul att du tar intressant, för du undrade vad som har hänt sist. Och då kommer vi direkt in på det. Och någonting som händer nu på Amazon, det är Amazons fokus på relevans. Alltså, vad tycker kunden är relevant? Backar du när jag började sälja på Amazon 2012, du kunde sälja vad som helst på Amazon. Precis ja. Vad som helst. Skräp, egentligen. Amazon har mer och mer gått åt att man vill inte ha skräpprodukter. Och vad är viktigast? Det är ju vad kunden vill ha. Vad kunden tycker är relevant. Och det direkt kopplat såklart till produktutveckling då. Mm. Så skulle jag börja sälja på Amazon, det jag rekommenderar våra studenter i vår Amazon-utbildning, det är ju nummer ett att göra researchen ordentligt. Det vill säga, vad finns det för efterfrågan på Amazon? Och hitta då en nisch där man har en bra efterfrågan, en ganska låg konkurrens, men där det finns en hög försäljning. Det är ju såklart väldigt intressant, för då kan man snabbt ta en bit av marknaden. Och där börja titta, okej, vad tycker kunderna om jag nu säljer en, jag vet inte, hörlurar till telefonen eller mobilen. Vad är de negativa kommentarerna? Ja, men det är dålig Bluetooth. Bluetoothen funkar inte bra, det är svårt att koppla upp och snäckan går sönder eller något sånt där. Okej, kan du då utveckla en produkt som har en bättre Bluetooth-connection och där snäckan inte ramlar av? Helt plötsligt kan du har två starka säljargument som kommer skjuta sönder de flesta konkurrenterna. Och kunderna kommer tycka du är mer relevant och du kommer få högre betyg. Så genom att studera dina konkurrenter på Amazon så kan du faktiskt skapa din produktutveckling. Nu kanske hörsnä eller så, headphones och så vidare är ganska tuff, men det kan ju vara till och med en kaffekopp. Som jag tittade på, ganska intressant exempel här för ett tag sedan, det var vanliga kaffekoppar. En av de mest vanliga negativa reviewsen, det var att kaffet kallnade väldigt snabbt, det höll inte värmen. Okej, tänkte jag, om jag då kan kontakta en leverantör, hur kan vi skapa en kaffekopp med liksom fortfarande en billig produktionskostnad, men som håller värmen längre? Okej, jag har då sedan hävdat, titta, den här kaffekoppen, den håller värmen på kaffet 3 gånger längre än alla andra. Och helt plötsligt är min produkt mycket mer relevant för kunderna som dricker kaffe, för man vill ha varmt kaffe längre. Och så har man då produktutvecklat en produkt, så att allt finns, det är det som är så häftigt, att allt finns på Amazon. Datan finns, du ser efterfrågan, du ser försäljningsvolymerna, du ser konkurrensen och du ser vad kunderna tycker om produkten. Och med den här datan så kan du alltså gå till din leverantör och säga att hej kära leverantör, hjälp mig utveckla en kaffekopp som är bättre. Här är vad kunderna tycker dåligt med alla kaffekoppar på Amazon. Och idag också med AI och ChatGPT så kan du ju få dem att scrapa alla de här reviewsen. Och sen kan AI sammanställa till dig. Ja, det här var det sämsta med kaffekopparna. Sen har du en blueprint att gå till din leverantör. Så det är otroligt spännande det som händer med AI och med relevans tillsammans. Ur exakt det du frågade där, John Andreas, med produktutveckling.
Jag har börjat jobba... Ja, det är magiskt. Jag har börjat jobba en hel del med AI faktiskt. ChatGPT, det är ett grymt instrument. Alltså. Det är som att ha en virtuell assistent som bara bam! Det går skitfort. Jag tänkte förresten, den här, okej, produktutveckling, ja. Man vill ju så gärna, säger jag generellt, jag vill ju så gärna kanske komma till skott och ha produkten, va. Men jag tänker den här researchen man behöver göra, den måste väl vara ganska gedig. Det är väl nästan mest tid man lägger på det, eller? Ja, så att det blir rätt från början.
Helt spot on, Erik. Helt spot on. Och tyvärr då många som börjar sälja på Amazon gör inte den här researchen. När du läser runt om och så vidare, så är det väldigt många som faktiskt misslyckas på Amazon också. Men mycket är för att de inte gjorde researchen ordentligt. Och framförallt då, fördelen då för oss som kanske små individualister och små entreprenörer, det är att gör man det rätt, och vi gör ju oftast det, så har man större chans att lyckas. 60% av all försäljning sista 2 åren har kommit från små okända varumärken och små business och enskilda entreprenörer. Så de små David alltså har överträffat Goliat på Amazon. Alltså säljer mycket bättre än alla de här stora välkända drakarna. För de gör ingen research på Amazon. Men som du säger då, för att gå tillbaka till din fråga, researchen är jätteviktig. Och är det någonstans du ska lägga tid och det tar tid, så är det just researchen. För det är ju samtidigt så här att i takt med att Amazon ökar och liksom det säljs produkter för över 400 miljarder dollar tror jag det, så ökar ju såklart konkurrensen. Så att hitta de här små hålen i marknaden tar ju längre tid. Och du vill ju verkligen ha en produkt som du känner, som du till och med vet att innan jag släpper den här på Amazon, så vet jag av datan och statistiken att jag kommer lyckas. Så helt rätt, det tar tid. Men det är en väl investerad tid.
Jag tänker, vi hade ju vårat avsnitt 2021 innan covid. Så hur påverkades Amazon av covid?
Mycket och starkt ska jag säga. Och framförallt säljarna som sålde produkter på Amazon. För att Amazon, man visste det sedan länge att Amazons stora flaskhals, det var deras lagerutrymmen. Alltså utrymmena där de förvarar produkter som de skeppar till alla kunder. Och vi säljare skeppar in våra produkter till Amazons lager. Helt plötsligt så, när covid slog till, ja då ökade som du vet e-handeln liksom, det bara sprang i taket. Och det gjorde att någonstans så blev det överfulla lager för att Amazon behövde fylla på. Till slut blev det då att det gick ju inte att ha allting på Amazons lager för det var ju helt fullt. Så de stängde alltså ner för alla produkter utom essentiella produkter, alltså toapapper, blöjor, alkogel, ansiktsmasker och så vidare som behövdes. Och så då, de som hade mycket på lager redan, vi säger att jag sålde mobilskal här då på Amazon och jag hade 100 000 mobilskal på Amazon. Ja, för mig var ju det jättebra. För jag hade ju redan mina inne på lagret och kunde sälja som 17 för alla som sålde mobilskal. Medan alla som sålde slut inte fick skicka in nya. Så de säljarna som hade produkter på Amazon tog större marknadsandelar. Och de som hade tunna lager av icke-essentiella produkter, de tog ju stor skada under den tiden. Så det är väl, skulle jag säga, den största effekten. Men en annan effekt var ju såklart att många som inte hade handlat på Amazon tidigare började handla på Amazon och är kvar på Amazon. Så att för Amazons tillväxt så blev det ju ett jätteskutt också då.
Mm.
Blev det någon dipp då efteråt? Eller? För det har jag också, tycker jag, läst lite om på nätet och sådär. Liksom. Nu vill folk träffas igen. Så här, så har du ju märkt något av det?
Ja, alltså det tror jag nog generellt. Men det är alltså olika för olika produktkategorier. I vissa produktkategorier så kan man se den här liksom piken som kom under covid och sen har gått ner till normalt. Men jämför du det som är normalt då med innan covid, så är det ju försäljningen fortfarande mycket högre.
Ja,
så även om det har gått ner från covid så är tillväxten och efterfrågan och försäljningen högre än innan covid. Amazon växer ju konstant liksom. Det är ju som en stor snöboll som bara rullar sig större liksom.
Jag kommer inte ihåg om vi kom in riktigt på det, men vi vet ju när vi hade samtalet med dig sist att din resa började med Amazon i USA.
Yes.
Och hur kom du då in? Jag kommer inte ihåg om vi sa att hur du kom in att börja just med e-handel. Vad var din inkörsport till e-handel?
Jag har ju släppt en bok, det glömde jag ju säga också, Lyckas på Amazon.
Precis, den får du inte glömma.
Glöm inte den.
Nej, den. 320 sidor om Amazon och min resa. Och jag beskriver det i boken faktiskt. Men det var faktiskt en slump, John Andreas. Det var... Jag var entreprenör länge i Stockholm och drev en eventbyrå som hette Occasion på den tiden. Och efter 9 år så tröttnade jag lite på det och sålde av mina andelar, flyttade hem till Värnamo och började jobba som tillväxtstrateg på kommunen faktiskt. Och skulle då tala med någon som jobbade, för digitalisering var ju såklart en viktig del i tillväxten i kommunen. Och jag träffade en kunnig person, en kvinna som heter Helene på lunch. Och hon sa då att jag måste bara koppla upp, jag har min laptop här, jag hoppas det är okej. Jag sa inga problem. Sen märkte jag blev lite irriterad så här under lunchen, för hon satt ju hela tiden och kollade på den här laptopen. Så till slut frågade jag, vad är det du kollar på? Och då sa hon, nej men det, du vet, jag säljer tvättpåsar på Amazon. Jaha, tänkte jag, det lät ju väl sådär liksom. Ja, men du vet, jag har så otrolig försäljning så att jag måste bara kolla, det är så spännande. Och så vände hon och så såg jag den här enorma, jag kommer inte ihåg hur mycket pengar, det var väldigt mycket pengar hon sålde tvättpåsar för. Jag tänkte, är det här sant? Ja, det är sant. Och så visade hon på Amazon och då blev jag jätteintresserad. Och då började jag själv då sätta mig in i Amazon och då såg jag då 2012 var det här. Så omsatte eller Amazon då trendade mot över 60 miljarder dollar, alltså produkter som såldes på Amazon. Så jag såg Amazon som den här stora sockerkakan och bara tänkte, okej, en stor sockerkaka värd 60 miljarder dollar, alltså 600 miljarder kronor. Om jag tar en pincett och så tar ett korn från den här sockerkakan, då är ju det kornet värt väldigt mycket pengar. Och det var tack vare att hon hade visat på sin screen då som gjorde att jag blev intresserad, började utbilda. Och sen så släppte jag mina första produkter där 2012. Och sen på den resan är det då. Så att det var det som fick mig. Alltså, vad ska man säga? Det här berömda manonskalet. Jag halkade in på det helt enkelt.
Och du lärde dig by learning by doing då?
Nej, jag insåg att även då mamma som var väldigt mycket enklare så förstod jag på det jag kunde. Jag gick med olika grupper och forum och märkte att okej, de som lyckas på Amazon är de som utbildar sig. De som inte lyckas, det är de som testar sig fram, för det tar längre tid. Idag skulle jag säga att testa sig fram inte alls bra, för att Amazon har haft sedan många, många år något som heter The Amazon Honeymoon Period, alltså smekmånaden, så att när du släpper en produkt på Amazon, då kommer Amazons A9-algoritm, det är den som bestämmer vad dina produkter rankar, titta vad du gör de första 30 dagarna, och vet du inte vad du gör då, ja då bränner du ju den produkten. Och då kommer tillbaka och säger att du då, ja du märkt att det här gick ju inte så bra, så utbilda dig, så efter ett år ska du försöka fixa dina produkter, ja då är de ganska körda i Amazons ekosystem.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och det fattade jag, så att jag utbildade mig, jag investerade ganska mycket utbildning i olika internationella utbildningar då, så att det gjorde, körde jag parallellt på kvällar och nätter med mitt vanliga jobb då. Så att så började jag.
Hur känslomässigt knuten ska man vara till den produkt som man vill sälja? Jag tänker så här, jag tror jag pratade om det här förra avsnittet också. Jag tänkte, det är värt att nämna det. Man har sådär, jag vill ha cykelkläder. Det är min grej. Det är the shit liksom. Ja. Jag vill sälja på Amazon. Men då är ju risken här, tänker jag, att jag är redan inlåst i att jag ska ha den här grejen. Och det kanske är en skitmarknad på Amazon. Det finns hur mycket som helst. Konkurrens är stenhård liksom. Knivskarp. Eller så ska man vara med så här, skit i cykelkläderna. Jag vill ju dra in cash här. Jag vill dra in kosing. Jag ska sälja kaffekoppar som håller värmen, som du sa då, för det finns inga sådana. Men jag är egentligen inte intresserad av produkten liksom. Jag vill ha cykelkläder då. Men det finns ju någon pendel där. Hur ska man tänka där?
Man ska tänka exakt som i scenario 2. Du ska helt gå efter Amazons data. För att Amazons data är den som säger var du kommer lyckas. Och likadant att säljer du produkter som du blir väldigt fäst vid, så kanske du också tar andra, du kan ta beslut på känsla istället för på data. Och jag är ju då tyvärr en känslomänniska och inte en datamänniska, så det här har jag ju fått lära väldigt hårt. Men så är det faktiskt då. Jag kan ge ett väldigt bra exempel på det som är faktiskt väldigt kul. Och det är en kille här i Sverige som heter Rickard, som gick min Amazon-utbildning, och han sålde kashmirsjalar. Alltså han har en egen liten Shopify-butik och säljer kashmirsjalar. Mm. Och det ville han börja sälja på Amazon då. Så att han, under när vi talade om då den här researchfasen, så tänkte han att i researchfasen så ska jag börja med blank papper, så jag lär mig den och sen implementerar jag den på mina kashmirsjalar för att se vilka av Amazons marknadsplatser jag ska sälja på sådär. Och sen så upptäckte han under researchfasen, han hittade någon obskyr liten kategori inom kosttillskott på Amazon i USA. Där han bara, men kan det här stämma? Hög efterfrågan, hög försäljning, väldigt låg konkurrens. Så att han övergav sina tankar på kashmirsjalar på Amazon, som var hans bebis egentligen, jättebarnet liksom. Och skapade ett nytt varumärke och började sälja de här kosttillskotten. Och efter någonstans, jag kommer inte ihåg, 3-4 månader där någonstans, så trendade han redan mot 6 miljoner i försäljning. Och han inser ju så här efter när jag har pratat med honom. Hade han sålt sina kasmikalar, han hade inte varit i närheten av det ens efter ett par år på sina kasmikalar. Så där är ju typexempel. Hade han då varit så fäst för sina kasmikalar så hade han ju gått på dem. Men istället så hade han ett öppet sinne och valde då de här kosttillskotten då.
Då kommer min nästa fråga då. Har du bränt några produkter själv? Som är känslomänniska.
det har jag faktiskt. Jag har gjort det. Och jag ta ett exempel när jag sålde bilvårdsprodukter. Ekologiska bilvårdsprodukter. En av de produkterna som jag var väldigt fäst vid, så började konkurrensen bli oerhört tuff. De andra var bra, men just där, varför? Jo, för att andra, så att säga, egna varumärken, private label säljare helt enkelt, alltså sådana som jag som gör sina egna varumärken, just på en av de här produkterna blev det väldigt enkelt att hitta leverantörer och producera likadana produkter som jag, väldigt billigt. Så konkurrensen var ju skenande för varje dag. Och jag ville ju, för den hade ju legat etta där liksom och sålt bra. Och då hamnade jag, som jag aldrig gjort med någon annan produkt, i det här priskriget. Det vill säga, för jag ville ju att min skulle sälja mest. Så de kom ju in jättelågt, jag sänkte mitt pris, de sänkte. Det är den enda produkten jag hamnat i det racet. På grund av att jag tänkte med hjärtat där och magen istället för med hjärnan då. Va? För att det slutade ju med att jag gjorde ju ingen vinst på den produkten till slut. Mm. Så hade jag, så det är ju typexempel på det. Hade jag bara tittat på siffrorna och datan och sagt att okej, jag får helt enkelt acceptera att jag inte kommer kunna hålla min position här riktigt nu i den här jättetuffa konkurrensen. Men hållit min marginal, då hade ju den produkten gjort väldigt bra vinst då. Även om volymen hade blivit mindre. Så det är ett exempel.
Jag har två frågor som är, men det finns ju, om man säger de stora drakarna, de gör ju många gånger så att de faktiskt dumpar priset i, vi säger, 3 år. Bara för att vinna upp marknadsandelarna där. Och min fråga är det typ sånt där du var med om i det här fallet? Eller hur tänker du kring det?
Ja, i det här fallet var det väl just att just den här produkten var ju, jag producerade min i USA. Så jag hade ju en fördel, Made in USA kunde jag ju sätta på min på Amazon.com, vilket såklart är väldigt bra, medan konkurrenterna producerade i Kina. Men det innebar att konkurrenterna var ju ofantligt mycket billigare än min. Så det var ju framförallt där, så att säga, prisdumpen kom in då, om man säger så. Det var ju inte för att de dumpade priserna, utan det var ju för deras tillverkningskostnad var ju liksom cent på min dollar, kan man säga. Men visst har du rätt att många stora företag gör det, men å andra sidan, de stora företag, de stora drakarna vi talar om här, de anpassar sig aldrig efter Amazon egentligen, utan de använder sitt PIM-system och sen tankar de upp sina hundratals eller tusentals produkter och så ser det likadant ut på Amazon som det gör i deras produktkatalog. Vilket innebär att det där funkar inte på Amazon. För att du har inga sökord, ja, då hittar inte kunderna dig. Det är ingen sales copy, den är inte anpassad efter Amazon, det vill säga konverteringsgraden blir väldigt dålig. Så att alla de här bitarna gör att som liten spelare, alltså om John Andreas släpper en produkt och Erik släpper en produkt inom olika kategorier, så kommer ni kunna lyckas bättre än de flesta stora drakar. Då säger många att ja, men varumärket, ja, John Andreas kaffekopp och Eriks cykelbyxor är ju helt okända. Men ja, vilka varumärken du är så här jättekända, det är klart att kunderna väljer det. Nej, men så här, grejen är med Amazon som jag tycker gör Amazon så spännande för oss som vill jobba för oss själva till exempel. Det är att varumärke betyder egentligen ingenting på Amazon längre. Utan det handlar om att kunden ska hitta det du söker. För en av de största anledningarna att kunderna att Amazon är så populärt, det är för utbudet av produkter. När Amazon öppnade i lilla Sverige, som fortfarande är en väldigt liten marknadsplats på Amazon, så fanns det 150 miljoner produkter. Och har bara ökat sedan dess. Så kunden vet att när jag söker efter cykelbyxor eller kaffekopp, då kommer det finnas en massa cykelbyxor eller en massa kaffekoppar att välja på. Men har man då inte gjort saker rätt som de stora varumärkena gör, det vill säga att det finns inga sökord, då dyker det ju inte upp i sökresultatet. Medan jag som liten spelare Erik med sina cykelbyxor och Jan Andreas med sin kaffekopp. Ni kan jobba med massa sökord. Så när jag som kund söker så dyker de upp. Och för att ta ett exempel då. 80% av alla köp på Amazon kommer från produktrelaterade sökord. Alltså man har sökt på produkten. Inte varumärket, inte problemlösning. Så det innebär att om jag vill köpa ett par gympaskor så söker jag efter, vi säger att jag är i USA, jag söker efter running shoes. Jag ska köpa Nike running shoes, men jag söker efter running shoes. Om inte Nike dyker upp på de första sidorna så är chansen, eller alltså, kunden då kommer inte köpa Nike, utan då köper man Asics eller Reebok eller något annat som finns på sidan. Man gör alltså inte om sökningen. Så därav så tappar också många stora varumärken, för de tror att det räcker att jag heter Nike. Och det är det som gör att David kan slå Goliat. Så som jag ser det så är egentligen Amazon förmodligen enda marknadsplatsen i världen där man faktiskt som helt okänd liten spelare kan slå de stora drakarna.
Men tänker jag rätt här då, Carl? Till exempel, för det du berättar här nu, då är det ju det är produkten. Folk är ute efter produkten, inte varumärket. Så där har man ju fördel med en produkt och gör rätt sökord och så vidare som har en fördel. Och då går man dit och söker för produkter. Men då kan man ju tänka sig så här, till exempel Gentleman's Coach eller Too Strong Arms, The Primal Swede. Och vi tänker, ja, men vi har ju ändå ett varumärke liksom. Och så lägger man upp våra grejer på Amazon. Och då går vi i samma fälla egentligen som de stora drakarna, kanske. För folk kommer ju inte söka på Gentleman's Coach eller Too Strong Arms kanske på Amazon. Utan de kommer ju söka efter, jag vet inte, en kaffekopp då. Och så råkar det bara vara så att Gentleman's Coach, han har en kaffekopp där det står du är brutal, du är magnifik, mata på till exempel. Då kanske de köper det för det, den anledningen. Men inte för att det är att de söker Gentleman's Coach på Amazon. Yes. Är det jag tänker?
Ja, och det finns ju två delar av det svärdet då ju. Det ena är att det finns ju de som är verkligen raving fans. Mm. Alltså de här över de här 80%, resterande. De som söker faktiskt efter varumärkena eller problemlösningarna. De delar på resterande 20% där. De kommer ju bara söka efter Gentleman's Coach. Eller efter Strong Arms. Eller efter Nike eller vad det nu är. Men sen har du då den andra sidan. Det är ju att jag... Amazon, där spelar varumärken ingen roll. Men du kan bygga ditt varumärke. Så är du ett helt okänt varumärke idag genom att du har bra positioner på Amazon där kunden söker på de viktiga sökorden. Mm. Vad innebär det? Jo, en massa trafik ser dig. Du kommer sälja mycket produkter. Vad händer då? Jag säljer du kvalitativa produkter, produkter som kunden gillar. Då kommer de komma tillbaka för att köpa mer av ditt. Och den som är smart då driver den här trafiken till sin egna hemsida. Så när jag köper Gentleman's Coach fina kaffekopp så ligger den flyer där. Hej underbara du. Du vet väl om att jag kan coacha dig så att du kan leva ditt drömliv. Gå in på den här adressen och här har du 15% på din första coaching. Så jag som köpte koppen blir intresserad och går då in på John Andreas sida och bokar in mig på en coaching. Så det finns alltså sätt att nyttja Amazons kraft i trafik för att bygga ditt varumärke. Så länge såklart du har en produkt du säljer som kunden tycker om. Då. Så det finns möjligheter. Och om man tittar på de varumärken jag själv byggde då. Så la jag exakt 0 kronor och 0 öre på mina webbplatser. Men ju mer jag sålde på Amazon. Desto mer sålde jag på min hemsida. Sen hade jag kopplat ihop Shopify med Amazon. Så jag hade ju inte två lager. Utan kunden visste ju inte att de egentligen köpte från Amazon. Eller köpte från hemsidan. Fördelen för mig var att jag slapp ju betala kommissionen till Amazon. Så jag hade alltså en insert så att kunderna kom med i min produktgaranti. De fick längre garanti. Då kom de med på min e-maillista. Jag kunde marknadsföra min hemsida och kunde börja sälja produkter därifrån som redan fanns på Amazon. Men där jag fick större marginal eftersom jag slapp Amazons kommission. Och den försäljningen ökade ju för varje månad när min försäljning hade ökat på Amazon så ökade den på hemsidan. Och så de här raving fansen, de som gillar det du gör, kan du driva tack vare Amazon till din hemsida.
Det var smart. Du är riktigt smart marknadsstrateg.
Ja, men det här
det gäller ju vara lite smart där då, Carl, som du är då, uppenbarligen. Det gäller att tänka till här liksom att ha den här balansen mellan den här känslomässiga insatsen, att jag vill ha de här cykelkläderna för jag brinner för dem, och den här mer objektiva grejen med kaffekopp. Jag brinner inte så mycket med kaffekopp, men att slå ihop de här två, göra en kombo liksom. Det är inte cykelkläder jag ska sälja, men jag ska sälja någonting som har med min grej att göra. Så kanske det är en kaffekopp där det står liksom, precis som vi snackade här egentligen, du är brutal, eller i mitt fall hittar det nukraft eller någonting. Så att de här grejerna ändå hänger ihop, fast det är lite exakt mer objektivt kanske.
Ja, och man kan också göra så här att du kanske vill sälja cykelkläder för du brinner för cykling, men det kanske inte är, om du gör din research ordentligt men fokuserar på kategorin cykel och cykling, då kanske du ser att cykelkläder, som du sa, här finns 100 000 konkurrenter som säljer cykelbyxor. Alla har 10 000 reviews. Jag kommer börja på noll. Det här blir tufft. Men cykelpumpar och cykelhandskar, här har jag en möjlighet att komma in. Sen kan du ju fortfarande sälja cykelkläder, men det gör du på din egna hemsida då.
Du har lockat dem.
Ja.
Exakt. Där du lockar dem från Amazon. Så då får du ju det här, liksom, den här cykeln.
Ja, jag fattar.
Cirkeln sluts liksom.
Ja, vad mycket värde. Men jag ska komma tillbaka till min fråga, för jag sa ju att jag hade två frågor.
Ja. Jag kommer ihåg det. Och det fick jag bara en.
Jajamän. Vad är en godkänd marginal för säljaren på Amazon?
Bra. Ja, tack för att du säger den. För att någonting jag också, du frågade i början, vad har hänt sen sist? Ja, någonting jag har sett mer och mer, det är hur mer och mer företag säljer med minus på Amazon, för de har inte koll på det du frågar nu. Man har inte koll på marginalerna, och det är ju jätteviktigt. Så vad är en okej marginal? Jag tycker så här, nummer ett, det beror ju så på såklart någonstans ditt, liksom vad du behöver för, liksom, ska pengarna gå bara att återinvestera nya produkter för att växa ditt företag, eller ska de också täcka din lön, och ska de täcka kontorshyror och allting? Det måste man ha i åtanke, men någonstans skulle jag ha, jag, om man tittar på mina egna varumärken jag startade, gick jag aldrig under 22%. Det var mitt absoluta minimum, och då menar jag när Amazon betalar ut med pengarna, då ska det ha täckt produktionen av produkten, produktionen av förpackningen och designen av den, transporten till Amazon, Amazons kostnader, och vad är de? Jo, det är ungefär 15% i kommission på det du säljer. Sen är det en FBA-avgift, och den här FBA-avgiften baseras på din produkts storlek och dimension, så där måste du ha med. Returerna. Här glömmer många att det är returer på Amazon också. Hur ser den bilden ut? Ja, den baseras också på egentligen storlek och dimension. Och sen, vad har du för returgrad? När du har de här delarna, och sen Amazons lagerhållning som är i sig ganska liten, men det är en gång i månaden. Och sen ska du ha marknadsföring. Du behöver kunna försälja dina produkter. Vi rekommenderar normalt 15%, att du lägger 15% av din omsättning på marknadsföring. När du har alla de här siffrorna, ser du då att oj, jag ligger på 9%. Då hade jag inte lanserat. Men en sak man inte ska glömma med det här, det är att om du är din egen och du skapa ditt egna varumärke eller ha ditt egna varumärke idag, då bestämmer ju du dina priser på Amazon. Så ser du att jag kan inte sälja den här kaffekoppen för 100 spänn på Amazon, för jag får bara 9% marginal. Men säljer jag den för 150, ja, oj, jag får helt plötsligt 30% marginal. Det är klart att då ska du sälja den för 150. Så att det är det jag gillar med Amazon också, att när du är din egen så sätter du dina egna priser. Då kan du själv bestämma din marginal också. Jag gillar dessutom att sätta premiumpriser, för jag vill inte vara med i priskriget som jag var med en gång med en produkt.
Just det.
Alla andra varumärken och de andra produkterna jag jobbat med har ju alltid varit en av de dyraste varumärkena på sidan ett där jag har rankat då. Vad gör det mig? Jag får ju såklart bättre marginaler, tjäna mer pengar, men framförallt ger det mig också en möjlighet att när konkurrensen blir tuffare periodvis, ja, då kan jag lägga in en deal eller en försäljningsrabatt under en viss tid som verkligen pushar upp mig högt igen, om jag nu skulle tappa i ranking till exempel. Eller jag kan vara aggressivare på annonser om jag behöver det under tid, eller jag kan driva extern trafik. Så genom att vara premium och vara lite dyrare men ha bättre marginal, så får jag också större utrymme att kunna agera beroende på vad som händer i omvärlden då.
Riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Det är ju fantastiskt. Och jag tänker så här. Vi närmar oss Patreon-delen här. Och det då går vi in specifikt för våra Patreon-lyssnare. Jag tänker, för de lyssnare som fortfarande är kvar, har du något sista tips till dem som du kan ge, som du vill dela med dig av till dem innan vi går in i Patreon-delen?
Ja, absolut. Men något sista tips är ju såklart, ja, ska det här, som man säger så här, om du vill vara din egen och du inte är det då och jobba för dig själv, så är Amazon en fantastisk möjlighet. För det ger, det jag älskar med att vara Amazon-säljare och de som har gått min utbildning, när jag ser det här, det är just att du kan jobba ifrån vad du vill, när du vill, hur du vill, så länge du har tillgång till internet och du behöver en laptop eller en mobil. Det tycker jag är fantastiskt. Och tipset är ju såklart att gör Amazon, men gör Amazon rätt. Skaffa dig utbildning, läs på. För gör du det bra från början, då kommer det gå bra. För då vet du hur du ska agera. Att bara slängas ut och inte göra det riskerar du att tappa massa pengar på. Det vill ju ingen göra liksom. Men jag rekommenderar verkligen Amazon för dig som antingen har ett eget varumärke eller vill jobba för dig själv. Då är Amazon den rätta plattformen för dig att vara på.
Jag kan ju lägga till bara som sidonotis. Det är intressant för lyssnarna också. Jag nämnde det i förra avsnittet. Jag skrev ett gäng e-böcker för länge sedan, 2015 typ. Sen har inte jag lagt krut på det på oerhört länge, sen dess va. Men jag får ju fortfarande e-mail-notiser emellanåt. Ja, nu har du fått en utbetalning för de här böckerna. Och det är ju styra pengar liksom. Det är ju för, ja, det är så här lite. Men poängen är ju att, jaha, men då skrev jag ju 2015 liksom. Jag har ju glömt bort den här. Men det är fortfarande pling, pling, pling.
Ja, men då lyfter du en sak som vi inte har talat om, som kan vara det sista tipset för alla lyssnarna då. Det är ju att man behöver ju inte bara sälja, så att säga, fysiska produkter som du producerar och skeppar in till Amazon. Du kan göra som Erik, att du skriver böcker och säljer på Amazon. Det kan vara how to, eller så här lyckas du med din cykling, eller vad det nu kan vara. Men du kan, för dig som är mer konstnärligt lag, kan du jobba med något som heter Amazon Merch. Det vill säga att du jobbar med olika häftiga logos eller snygga konstnärsmotiv. Det kan vara målningar, det kan vara foton. Och sen så säljer du det på Amazon Print on Demand. Det vill säga att du har inget lager. Du producerar inget. Ingenting överhuvudtaget. Du säljer ditt tryck. Sen väljer du vad Amazon ska trycka på. Ska det vara en kaffekopp? Ska det vara en t-shirt? Ska det vara en hoodie? Och sen säljer du det. Det fina med det är att du har noll lager. Din insats var den här fina målningen du gjorde, eller det här coola fotot du tog på i Brooklyn när du var där på resa. Det säljer du på Amazon. Det är häftigt.
Det var snyggt värde ut till er lyssnare ute i eten av Carl Helgesson på Rankhome!
Precis!
Så tack för att ni lyssnade och följ era drömmar och våga utmana er själva. All kärlek och välgång till er. Ha det gott så länge!
Ha det gott!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.